En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Solförmörkelse, trissvinster, problemfria SJ-resor, strumpor som parar ihop sig efter tvätt. Men kanske är inget så ovanligt som en öppen intern konflikt inom Sverigedemokraterna. Hur ska partiet hämta sig efter det här? Och är Jimmy Åkessons position som typ världens mest långlivade partiledare hotad? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, Olivia Svensson här, inrikespolitisk kommentator My Råväder också här.
Hej.
Och politikreporter Olof Svensson, också han här.
Hej, hej.
Hej. Vi har ju samlats ännu en torsdag för att göra det vi gillar allra mest, nämligen grotta ner oss i det allra senaste vad gäller svensk politik. Vilket för oss rätt in i Sverigedemokraternas torktumlare. Dramat inleddes i måndags när SD-veteranen Richard Jomshof avgick från sin post som justitieutskottets ordförande. Detta i skarp protest mot att regeringen tillsammans med SD, nu efter massmordet i Örebro, tagit beslut om att förbjuda vissa halvautomatiska vapen. Han gick ut på X för att meddela sin avgång och sin kritik och ja, nu har vi en öppen konflikt i partiet som aldrig har öppna konflikter, My. Exakt hur unikt är det här?
Så unikt det kan bli. Det kan också öppna upp för en ny era för Sverigedemokraterna. För det här partiet vet ju helt uppenbart inte ens hur man hanterar maktkamper. De har ju bara tidigare kunnat slå ner uppror så har det varit slut på det. Men det här verkar ju vara lite mer långlivat.
Låt oss bryta ner konflikten. Och då tycker jag vi startar i det partistyrelsemöte som Sverigedemokraterna hade i måndags. Där allt havererade, enligt uppgift, Olof. Kan du berätta lite? Vad sa de? Vad hände? Hur var stämningen? Kan du måla en bild av det här mötet?
Ja, jag ska försöka det. Enligt samstämmiga källor så ska det ha varit ett väldigt skrikigt möte. Det ska ha varit högt tonläge, intern kritik och då Jimmy Åkesson beskrivs som väldigt frustrerad och höjde rösten. Detta efter att han då blev ifrågasatt på mötet. Det handlar ju då om hans linje i den här vapenfrågan och han har ju då kommit överens med regeringen om skärpta vapenregler och det här gillas ju inte av stora delar av partiet. Det som var unikt var ju att några av de mest profilerade Sverigedemokraterna, Richard Jomshof, att han då öppet kritiserade detta. Det jag håller med mig, det är väldigt unikt.
Ja, för konsekvensen av det här kaosiga mötet då blev ju att Jomshof lämnade sin post. Men varför behövde han gå så långt? Alltså hade det varit omöjligt för honom att vara kvar?
Det verkar som att både Jimmy Åkesson och Richard Jomshof är överens här om att det inte gick att vara kvar på den posten. När man har sån hård kritik till politik som man sen ska genomföra. För just det här förslaget ska ju genom justitieutskottet. Och det är också just mot ledamöterna i justitieutskottet som har kritiserat förslaget som Jimmy också har slagit ner på hårdast och lagt mest kritik mot. Sen tror jag att det är ju en del av det här uppslitande bråket. Sen kommer vi nu mer in på att det här handlar ju om större saker än bara just det här förslaget. Så det kommer nog visa sig att det behövs hanteras fler personer än bara just de som sitter i justitieutskottet och som har kritiserat den här frågan därifrån.
Intressant. Vi kan väl höra vad partiledare Jimmy Åkesson själv säger om det här mötet och vad han har för synpunkter på Jomshofs agerande.
Men Sverigedemokraterna är ett stort parti idag. Att det finns en intern debatt visar på bredd och den bredd som måste finnas i ett stort parti. Så att vi hade en väldigt bra diskussion igår på partistyrelsen. Alla fick säga sitt och vad jag vet så gick alla därifrån med gott mod. Jag tycker det är ganska naturligt ändå att man tar konsekvenserna av att inte vilja företräda partiets politik i det område där man är ansvarig, som i det här fallet justitieutskottet. Jag hade ett bra samtal med Rickard igår och det här skedde i 100% i samförstånd. Jag tycker det är bra.
Jag tror också att Rickard Jomshof inte har så mycket emot att slita de här bojorna som justitieutskottets ordförandepost har gett honom. Han har ju fått väldigt mycket kritik för bara för att vara Rickard, sitt gamla vanliga Rickard, utifrån att han har haft den här positionen. Han vill ju driva en väldigt hård debatt på sociala medier och i offentligheten, framförallt då riktat mot islam. Och det har inte riktigt flugit med den här nya positionen. Så jag tror att både Jimmy Åkesson och Rickard Jomshof tycker att det finns andra plattformar för honom egentligen att, för att driva den politiken som han, som Rickard Jomshof brinner för.
Ja, för nu sa han ju att det här skedde i någon slags samförstånd. Dessutom sa han att alla var vid gott mod under det här mötet, vilket ju är intressant då med tanke på de uppgifterna som du kom med här, Olof, om att det ska ha skrikits och varit allmänt dålig stämning. Om vi kan liksom på något sätt borra oss ner i det vi tror egentligen att Jimmy Åkesson känner, om vi får lov att göra det. Alltså, tror ni att han är frustrerad över det här?
Alltså redan i höstas kunde man ju märka att Jimmy Åkesson irriterade sig på att folk i partiet tyckte saker lite mer öppet än vanligt. Om vi minns det här talet på kommundagarna där han sa att han tyckte inte att det var lämpligt att partiet sysslade med skyttegravar till exempel. Att man ska inte ha krypskytte, man ska inte liksom kritisera partiledningen i såna här tider när det är så avgörande att man är trovärdig framåt. Och sen dess verkar det som att han har kopplat loss sig själv lite från partiet. Han har varit borta mycket och inte brytt sig om att hantera det här som har pyrt. Och så det är väl lite sådär dags nu att bli frustrerad och sur egentligen. Det här har ju varit på väg och han har ju sett det själv, men han har inte brytt sig om det.
Dessutom är det här ju också en kritik som är direkt riktad mot Jimmy Åkesson personligen, eftersom det är ju ändå han och de andra Tidöledarna som har gått fram med det här, den här överenskommelsen. Så att när två stycken så högt uppsatta Sverigedemokrater, nu tänker jag på Rickard Jomshof och Tobias Andersson, när de då går ut och kritiserar det beslutet offentligt, då blir det ju ett hårt slag mot Jimmy Åkesson.
Hur ovan är han vid att bli ifrågasatt på det här sättet öppet?
Ja, det skulle jag beskriva som väldigt ovanligt.
Mm. Men det här att han ska ha brusat upp på mötet också, Jimmy Åkesson, brukar han tappa kontrollen sådär?
Enligt de uppgifter som jag har fått från källor så är det också väldigt ovanligt. Han beskrivs som sansad på interna partimöten och det är också ovanligt att han blir ifrågasatt på de här mötena.
Och det ska ju tilläggas att han har ju styrt det här partiet med järnhand. Det är 20 år nu till våren. Och man har liksom inte behövt gå emot honom för att han har haft mandat att bestämma i stort sett vad som helst. Så vad vi har sett här nu, det är ju egentligen Tobias Anderssons kritik och Rickard Jomshofs kritik är egentligen två olika saker. Rickard Jomshof utgår ifrån att han har en unik position i det här partiet som är en av liksom grundarna till de moderna Sverigedemokraterna, och han är ju nära, har nära relation till mig också. Han kan på ett sätt kritisera honom, ta ett steg tillbaka men fortsatt vara en hög profil. För det här är liksom en isolerad fråga för honom. När det gäller Tobias Andersson ska jag säga att det är någonting annat. Att också pågå en maktkamp inom partiet som är kopplat till Jimmy Åkessons position, hur toppstyrt det är och hur man då tar beslut vid sidan av partiet, alltså i samordningen då, i regeringskansliet, hur man tar beslut liksom inte då nära gräsrötterna. Och det har ju egentligen partiet aldrig gjort. Så att egentligen är det ju bara att makten har förflyttats in i regeringskansliet från Jimmy Åkesson.
Vi pratade ju mycket inför Tidösamarbetet när SD kom in i maktens korridor på det sättet som de ändå gjorde efter förra valet. Vi pratade om vad det skulle få för konsekvenser. Är det en av de konsekvenserna man ser nu då? Att det liksom ruckas i balansen, kanske just för att de har fått så mycket makt?
De har ju velat bli lite mer av ett vanligt parti för att man ska kunna närma sig de andra partierna. Och samtidigt när man blir det, då kommer ju också allt det här. Det som jag tycker är förvånande, det är ju att Jimmy Åkesson verkar så tagen på sängen med att det skulle kunna uppstå maktkamper. Att det skulle kunna uppstå ifrågasättande. Och sen så går han ju ut och säger att det här, kritiken från hans sida är ju då att han, de har gjort det här i media öppet, att man kan ha det här internt, det har vi ju från många partier. Man kritiserar internt, man går liksom inte ut öppet. Men samtidigt tycker jag det är lite speciellt för Jimmie Åkesson, han använder ju själv media för att slå tillbaka på sitt parti. Han är ju ute nu och är med i media mer än han brukar vara när det har varit en kontrovers, och tillgänglig och gör långa intervjuer. Så att han vill ju också visa på sin position och gör det också via media. Så att det är lite, det är nog lite turbulent här hur de här kommunikationsvägarna ser ut i partiet just nu.
Den här konflikten spelar ju Jimmie Åkesson själv ner. Vi hörde det, men han säger också till Expressen att krisen inte ens kvalar in på topp 100 av partiets värsta kriser. Citat, vi har haft betydligt större konflikter. Vi uteslöt hela ungdomsförbundet till exempel för några år sedan. Och vi har genomgått ett antal situationer där riksdagsledamöter har hoppat av i protest. Så det kvalar inte in på min lista, inte ens på topp 100. Nej, alltså måste han säga det eller?
Då tror jag, om han menar det, vilket jag inte tror, då har han ju missförstått situationen. De andra situationerna har ju varit någon som har ställt sig upp mot partiledningen. Partiledningen har bara svept bort dem med all kraft. Och sen har debatten tagit slut. Det här funkar inte riktigt på samma sätt. Här har partiledningen satt ner foten, men kritiken är inte borta. Debatten är inte borta. Man har inte slagit ner det här upproret. Det är mycket mer jämlika positioner här i det här än att man har haft liksom en partiledning innan då som har haft all kraften och människor som har försökt utmana den men som har behövt försvinna. Som det där med ungdomsförbundet. Det är i och för sig en historia helt i en egen genre eftersom de hade ett ungdomsförbund som kraftigt radikaliserades åt höger. Så att där fanns det väl andra krafter involverade just den där händelsen.
Olof, när du som reporter har följt olika kriser som rör Sverigedemokraterna, hur tycker du att den här liksom skiljer sig från tidigare?
Jag tycker också att en väsentlig skillnad är ju att det är så högt uppsatta personer som då offentligt går ut och kritiserar Jimmie Åkesson. Det har jag inte sett tidigare. Det går inte att jämföra med det här med ungdomsförbundet, och det går inte heller att jämföra med att någon enskild riksdagsledamot eller någon lokalpolitiker har betett sig illa eller haft kritik. Det här är ju verkligen två generationer också av Sverigedemokraterna som nu går emot honom. Dels det gamla gardet med Richard Jomshof och sen de här nya som då representerar Tobias Andersson och Adam Mattinen.
Ja, för Jomshofs avhopp innebär ju då att en till person i de här fyras gäng nu då är avknoppad. Vi ska påminna om de fyras gäng som alltså var någon slags fundament för det som blev dagens Sverigedemokraterna. Jomshof, Björn Söder, Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson. Det här är intressant. Kan det vara så att det handlar om någon slags generationsskifte i partiet ändå?
Jag tror att det finns många här som vill få till ett generationsskifte. Eftersom man ser lite olika på just det här hur toppstyrt partiet ska vara och var makten ska befinna sig. Man ser också lite olika på hur man vill göra möjligheter för sig själv att kanske uppnå de där posterna som att sitta i en regering, vara minister, vara statssekreterare. Alltså de här posterna som i ett sånt här toppstyrt parti har man ju redan bestämt vilka de är. Och jag tror att det finns en rätt stor del av partiet som inte är nöjda med det. Tobias Andersson till exempel. Att det är så här, om de sitter i en regering då är det redan klart i stort sett vilka som får upphöjda positioner. Det tror jag inte de är nöjda med. Sen tror jag att de här de fyras gäng, de finns ju fortfarande. De är ju fortfarande satelliter kring Jimmie Åkesson. Men jag tror att Jimmie Åkesson har förflyttat ganska stora delar av inflytandet till det här samordningskansliet. Och vi har ju pratat om Gustav Gellerbrand tidigare. Och han har ju fått otroligt stort inflytande över det här partiet. Och det här partiet, de har ju förhandlat bort inflytande från gräsrötterna genom att ge Jimmie också mandat att få typ all makt. Men de har liksom inte förhandlat fram att ge Gustav Gellerbrand eller samordningskansliet all den här makten. Så att jag tror att de fortfarande står på Jimmies sida, men de tycker nog inte att det är han som bestämmer allting just nu, och det gör dem frustrerade och sura.
Behöver man inte nya krafter då? Behöver man inte den här växlingen? För jag menar, den måste väl till förr eller senare ändå?
Jo, så är det ju absolut. Och de övriga i D4s gäng, förutom Jomshof, har ju inte haft någon maktposition på länge. De har kanske på sin höjd fungerat som några seniora rådgivare. Men Björn Söder har ju varit ganska avknoppad länge. Och Mattias Karlsson har inte heller någon direkt maktfunktion i, alltså de stora besluten som tas i partiet. Så att
han har väldigt många tredelade kostymer dock.
Det har han, och det finns ju många SD som gillar det. Många politiker överlag.
Det är inget fel på det.
Nej, det är verkligen inget fel. Det är klädsamt. Men absolut, för när den här gamla maktstrukturen och maktcentraliseringen försvinner, så är det klart att det måste komma fram nya konstellationer.
Vad de har är ju att de har en samlande kraft. Att det fortfarande finns den här kärnan kvar, fast de liksom kanske inte har så mycket inflytande längre. Att det fortfarande finns att samlas kring att det är de här fyra som grundade partiet, de är kvar. Skulle det vara så att de börjar hoppa av på riktigt, vilket jag tycker ändå är ett under att Björn Söder inte har gjort hittills, eller än, då tror jag att det skulle kunna börja krackelera ännu mer, att de liksom bestämmer sig för att lämna politiken, att de bestämmer sig att ta ett steg bort från Sverigedemokraterna och kritisera det utifrån. Då tror jag att det har blivit ännu större problem, för de är ju liksom kvar som någon slags galjonsfigur ändå för vad det här partiet står för från början.
Men sånt kan ju också ändras ganska snabbt. Om man drar jämförelse till Moderaterna, så hade ju länge Fredrik Reinfeldt och Anders Borg den typen av stjärnstatus i partiet. Men sen de försvann, så har de ju i princip blivit någon slags paria. Man pratar ju inte om dem längre.
Nej, det är sant. Men jag tyckte kanske ändå att det var lite oväntat att det var ändå just Jomshof som ändå är liksom synonym med sitt parti och som jag tänker har en god och nära relation med Åkesson sen ur minnestider, sen studenttiden i Lund och så vidare och så vidare. Att det var lite oväntat att det var just han som var konfliktens huvudperson ändå. När man har den typen av relation, varför vill man riskera att det framstår som att det här är en jättestor konflikt för partiet?
Ja, men Richard Jomshof är ju konfliktens man.
Det
är ju det som liksom driver honom.
He can't help himself.
Nej, jag tror inte det. Och jag tror också att det finns liksom ingen annan egentligen som hade kunnat utmana Jimmie Åkesson på det här sättet, och att det ändå skulle kunna landa helt okej. Och jag tror att det hade kunnat landa helt okej om det inte redan fanns maktkamper och missnöje under ytan. Hade det här varit isolerat till att Richard Jomshof tyckte någonting, då tror jag att man har haft väldigt mycket överseende vid att han har så stark position, han tycker någonting, det är hans personliga övertygelse, han tar ett steg åt sidan för det. Så vet man om att han kan använda det där sidostegandet till att verkligen driva på de frågorna som han brinner för, kriget mot islam.
Mm.
Det tror jag hade kunnat vara en isolerad konflikt. Men eftersom det finns så mycket annat, så växer det. Så att jag tror inte Richard Jomshof egentligen är problemet, utan jag tror att det är det här andra mer.
Men om vi säger att det finns någon form av infekterad böld då, som kanske liksom riskerar att slå ut i blom. Eller, ja, jag är uppenbarligen ingen sjuksköterska som ni hör här. Men vem befinner sig på vilken sida då? Riskerar vi fler avhopp, Olof? Tror du? Du nämnde Tobias Andersson.
Ja, han är ju... I så fall tror jag mer på han Adam Mattinen, som ändå, han sitter ju också i justitieutskottet, och han måste ju också på något sätt förhålla sig till den här frågan.
Han vill inte heller förbjuda vapnen, eller?
Nej, det vill han inte. Han har i alla fall gått ut och varit kritisk på X om detta. Så det ska bli intressant att se hur han förhåller sig till det här sen när justitieutskottet ska behandla frågan.
Jag har hört en del snack om att den här frågan ska handla om stad och land för Sverigedemokraterna, och att det är därför just den har blivit så viktig. För man kan ju tycka, men gud, varför bråkar ni om liksom en enda vapentyp här? Men är det så, Mia, att det handlar om stad och land och att liksom bevara väljare på landsbygden typ?
Det tror inte jag på.
Nej.
Jag tror att det här är en klassisk politisk konflikt mellan ideologer och pragmatiker. De som nu säger att de inte vänder kappan efter vinden, alltså de då som säger att de inte tänker ändra sin ståndpunkt i det här med vapenfrågan, man tycker inte man ska förbjuda det. De är ju liksom ideologerna. Och sen så är det de som säger att de har gjort upp med regeringen och det är viktigt att kunna stå för en sån överenskommelse. Det är ju Jimmie Åkesson. De är ju liksom pragmatikerna. Det här är ju en konflikt som många partier som liksom kommer utifrån och vill in i värmen men som har liksom lite mer radikala tankar, Miljöpartiet till exempel, har kämpat med, och Sverigedemokraterna har sluppit det eftersom de är så otroligt toppstyrda. Sen så har Jimmie Åkesson ju satt ner foten lite i den här konflikten. Han utnämnde ju Henrik Winge till ny ordförande för justitieutskottet. Han är ju en del av den här pragmatiska falangen. Men han är också lite av ett rött skynke för den här andra sidan. Och jag tror att mycket handlar om att man vill få bort Winge också. Att det här är ju också en kamp om vem ska efterträda Jimmie Åkesson. Precis som i alla sådana här när det blir liksom ideologiska konflikter i ett parti, så handlar det ju om, det är ju uppenbart att han kan inte sitta hur länge som helst som partiledare. Hur ska partiet ta nästa steg då?
Kolla på Alf Svensson.
Ja, och det verkar han ju göra. Men liksom, så ska de ta ett steg då mer åt det radikala hållet, eller ska de ta ett steg mot det mer pragmatiska hållet och liksom anpassa sig för att få sitta i en regering? Och det finns ju en rörelse här då bort från det här regeringssamarbetet. Jag skulle säga egentligen en rörelse mer tillbaka till den här kärnan som är antietablissemang, som Sverigedemokraterna alltid har haft som sin grundpelare.
Den här Henrik Winge ska ju bli ny ordförande nu i justitieutskottet efter Jomshof. Och han är ju en person som i den här podden i alla fall då har omnämnt som en möjlig kronprins. Olof, vad kan man säga om utnämningen? Har hans aktier i partiet gått upp?
Det är i alla fall en markering från Jimmie Åkessons och parti, hans Jimmie Åkessons nära, att man då utser honom till efterträdare. Så att Jimmie Åkesson vill markera med detta. Men sen jag hör också liknande saker som My berättar, att det finns en irritation just mot Henrik Winge. Det var ju han som gick ut och försvarade det här beslutet om att skärpa vapen. Vapenlagarna, och någon sa till mig att ja, men en stockholmare ska komma här och liksom tala om för oss hur vi ska frågor som rör landsbygden, det ser inte bra ut.
Men riskerar det här att växa till att bli någon slags lite starkare falangstrid i förlängningen?
Jag tror redan att det har etablerats två falanger här. Jag hörde ju mig också en intervju i Expressen igår där han skrattade åt att man beskrev det som att det var två falanger och att det har alltid funnits falanger i hans parti. Men det har inte funnits falanger som handlar om att behålla status quo eller att förändra det, att liksom att byta ut ledningen. Och det vet ju Olof, det har ni också hört många prata om, att det handlar om att man vill skaka om den här maktstrukturen som finns i partiet. Och det är ju nytt för Sverigedemokraterna.
Kan det vara nyttigt för Sverigedemokraterna att bli som de andra partierna vad gäller interna konflikter och intern kritik, och att det kanske blir lite mer högt i tak, om man får använda det uttrycket? Kan inte det liksom främja vitaliteten i partiet?
Alltså det skulle ju kunna få en konsekvens att den här maktstrukturen och maktcentraliseringen runt Jimmie Åkesson upphävs, och att det blir lite mer som andra partier, eller vissa andra partier, där det då är mer, man mer förankrar neråt i partistrukturen. Och det är
klart, inte det är sunt då?
Det finns nog många som tycker det.
My, är inte det sunt?
Jag tror att det är ofrånkomligt. För att de är ju ett stort parti. De har en stor riksdagsgrupp. Som vi var inne på här, den här gamla maktbasen, den är nästan utbytt, den har förflyttat sig. Och du var inne på det måste ske ett generationsskifte vid något tillfälle, även om de kämpar emot. Och då har vi ju det här gamla bunkergänget som är det här, det är vi mot världen, och som har ett kollektivt minne av hur det var när man var utfrusna och bespottade. Mm. Och liksom är sammansvetsade i den känslan att tillsammans kan vi göra vad som helst. Vi kan liksom spränga vilket glastak som helst. Men samtidigt har man ju då byggt ett eget glastak för den här nya generationen som är på väg upp och som vill komma in. Så man har väldigt svårt att göra det eftersom de inte är kompisar från förr. Och det här är ju en struktur som jag inte tror går att bibehålla i något parti. Och det har varit speciellt att det har funnits kvar i Sverigedemokraterna under så här lång tid. Men samtidigt så ska man ju veta att sådana här förändringar är ju väldigt smärtsamma för partier. Och jag tror att partiledningen nu känner att det kanske inte riktigt är läge så här ett och ett halvt år innan ett val, där man kanske kan nå sitt yttersta mål att sitta i en regering, att de kullkasta allting vad det här partiet har stått för och göra dem lite så oförutsägbara för deras samarbetspartners också.
Ja, för nu när jag hör dig prata så ser jag liksom framför mig hur de egentligen skulle behöva ligga ner allihopa i någon slags gruppterapisoffa för att liksom reda ut det här med identiteten.
De kanske ska åka till det här Birgitta Eds nya retreat.
En bro från, vad var det nu? En bro från tro till ro.
De verkar,
en bro från tro till ro.
Det verkar som att de verkligen behöver lite existentiell hälsa.
Ja, men jag tror verkligen det. Och jag undrar också i någon slags förlängning här, även då om Åkesson säger att det här är ingen som helst problem, vilket han ju kanske då måste göra. Hur påverkar ändå den här konflikten partiledningen och Åkessons ställning? Har du hört någonting, Olof? Mullras det i leden?
Det jag har hört är att det talas om att det finns ambitioner på vissa håll att ta fram alternativa namn till partistyrelsen när den ska väljas i höst. Men att det skulle innefatta Jimmy Åkesson och att hans ställning skulle vara hotad, det har jag mycket, 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 mycket svårt att tro.
Ja, det är samma svar som alltid. My, är den på något sätt hotad, Jimmy Åkessons ställning?
Jag tror inte att den är hotad, men jag tror att den är försvagad på riktigt. För han har ju blint förlitat sig på sin auktoritet och jag tror inte att han riktigt vet vad han ska göra nu. Och att i det här partiet har ju väldigt mycket gått ut på att göra Jimmy Åkesson glad. Att han ska trivas, att han ska vilja vara kvar som partiledare. Man ser ju ändå
han får
honom
spela på deras olika fester med sitt band.
Han får liksom göra lite som han vill. Han kan ta jättelånga sommarlov, han kan ta jättelånga vinterlov. För att man tycker att det är så viktigt att han finns kvar. Men samtidigt så betyder ju, måste han ju ha kontroll på sitt parti. Och har han inte det, då tror inte jag att han är så himla nöjd. Alltså om han ska behöva hantera sånt här, då tror inte jag att han tycker det är så himla kul heller. Så att de riskerar ju också, tror jag, att försvaga honom på ett sätt kanske inte jättemycket. Kanske en annan partiledare med lite mer entusiasm skulle liksom ta sig an det här med glädje. Men jag har lite svårt att säga att han skulle göra det.
Men är det partiet
20 år, säger jag bara, 20 år på samma jobb.
Jag har varit på Aftonbladet i 20 år i september, vill jag bara säga, det här året. Jaja, inga jämförelser i övrigt. Men My, skulle du ändå säga att det här är partiets största interna konflikt, oavsett vad partiledaren själv hävdar?
Jag skulle säga att det är den mest problematiska interna konflikten de har haft.
Ja, alltså det är i alla fall en av de som man kommer minnas. Så långt kan jag sträcka mig.
Sverige har ju varit ett land i chock och sorg sedan massmordet i Örebro förra tisdagen, och statsminister Ulf Kristersson höll ett så kallat tal till nationen i söndags kväll. Vi ska lyssna på en liten bit ur det talet.
Hat besegras inte av mer hat, utan av att vi sluter upp och enas bakom allt det som vi älskar i vårt land. Allt det som vi vill skydda och bygga vidare på. Just nu prövas vi, var och en på olika vis, men vi prövas också som land. Av allt våld som föder otrygghet och misstänksamhet. Av kriget i vår egen närhet, av internationella hot och kriser. Attacken i Örebro väcker också minnen från tidigare attacker på skolor, som de i Malmö, Trollhättan och Trångsund. Samtidigt vet vi att det finns mycket gott i Sverige. Det jag har sett och det vi alla har sett den här veckan gör mig övertygad om att vi kommer klara även den här prövningen.
My, vad tänkte du när du lyssnade?
Jag tänkte att Ulf Kristersson har ju dammat av det här med tal till nationen i tid och otid. Men här var det ändå en tid där jag tyckte att det passade.
Ja, för det här med tal till nationen tycker jag i alla fall är en väldigt intressant genre. Om ni tillåter mig att bli lite historiebok.
Gärna.
Så har ju Kristersson då hållit 3 stycken under sin tid som landets ledare. 1 med anledning av det ökade grova våldet, 1 när vi gick med i NATO och så det här då i söndags. Magdalena Andersson höll 1 när Ryssland invaderade Ukraina. Stefan Löfven höll 2 under pandemin. Göran Persson höll 1 när Anna Lindh mördades och så höll Carl Bildt 1 när Lasermannen höll Stockholm i skräck. Det var 1992. Och det talet räknas väl som det första riktiga talet till nationen eftersom det beskrevs som just det här, Det är såklart så att ledare i det här landet har talat till folket tidigare. Men vad är egentligen poängen med att hålla ett sånt här tal till nationen och att kalla det för ett tal till nationen? Alltså vilken är effekten man vill uppnå?
Ja, men när man lyssnar på vilka det var där, då kan vi väl bara konstatera att Ulf Kristersson har haft ett för mycket.
Vilket var för mycket?
Det grova gängvåldet.
Och varför var det för mycket?
För att det handlar mer om att plocka politiska poänger än att göra det som...
Jag fick lite kritik också för det.
Än att det som jag tycker sådana här tal ska handla om, att man visar på att samhället finns där för människor som är utsatta eller för folket som känns utsatta. Och att man kan få kraft i att enas. Och att det finns då någonting man kan göra det kring, som till exempel då i politiken. Ett parti, en partiledare eller en regering.
Håller du med, Olof? Är det någon slags politisk lägereld som det är tänkt att det ska framkalla?
Jo, men så är det ju. Sen tror jag att det hade som störst effekt under TV:ns glansdagar. För då var det ju, någonting som folk satt och tittade på kvällarna. Och
tittar
man kunde
du inte på serier och grejer, eller? Melodifestivalen?
Jo, men nu är det ju lite, nu är det lite lättare att, att välja någonting på Netflix istället för att titta på ettan eller tvåan. Så då när det fanns lägerelds-tv, tror jag, då hade det nog verkligen den effekten att det samlade nationen. Nu har det kanske inte riktigt det på samma sätt, men det är klart att det är, för de som tittar så är det nog betydelsefullt.
Jag tyckte ju under pandemin, när man satt själv hemma, på tal om det här med alltså att titta på samma sak, för då var man ju ändå bunden på något sätt vid lite samma grejer. Man hade ju ingenting, man hade ju inget liv. Alltså var man ju tvungen att göra samma sak som alla andra på något vis. Och då tyckte jag att det var jobbigt, såklart, med tal till nationen, för det var ju också så fruktansvärt sorgligt och hemskt. Men det kändes också lite skönt att känna gemenskap. Alltså den där lite så att enas. Så det är nog det jag tycker har känts liksom viktigast hittills.
Jag måste säga att jag nog inte...
Nej, du håller inte med. Nähä, vad gjorde du under pandemin?
Var föräldraledig. Jag hade en annan bubbla än resten av Sverige, helt uppenbarligen. Ja, men jag tror också att det handlar om att visa att politiken har ett mänskligt ansikte och inte bara är liksom någon slags beslutande organisation, utan att det finns en människa där bakom, och då får det ju bli då statsministern kanske. Det har ju varit, ibland har det funnits andra politiker som har varit samlande också, men statsministern har ju en speciell, alltså ämbetet har ju en väldigt speciell position.
Finns det något tillfälle när ni tycker att man inte ska hålla ett tal till nationen?
Ja, det är väl när det finns tydliga politiska skiljelinjer, så att man kan framstå som att man då försöker politisera eller göra någonting för sin egen vinning. Det här ska ju vara någonting som man, som vi säger, gör som statsminister för att inte där man inte pratar om politik. Jag antar att man åhörarna ska få en att tänka att det likväl skulle kunna vara kungen eller någon annan som pratar, som då vill lugna nationen.
Och där har väl Kristersson då lärt sig en läxa efter det där första talet till nationen, när det var just det där att folk kritiserade honom för att politisera en fråga.
Ja, det står väl att se. Det är ju ett,
han har ju ett par år kvar
av mandatperioden.
Vi får se vad som händer. Tack för den här veckan, My och Olof. Och
så
hörs vi väl snart igen. Det händer ju saker hela tiden, hörni.
Hejdå.
Hejdå.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.